Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Vi tänkte diskutera, för vi har läst en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken Sekt, kult, vad sker med Göteborgs psykiatri?
Mm. Av Josefin de Gregorio.
Ja.
Som är litteraturchef eller redaktör på svenska.
Just det. Det var ju intressant,
ja.
Får jag säga. Vi har ju läst och pratat om Ukons bok tidigare, och han figurerar ju i den här artikeln.
Mm.
Men ja, vad är det då? Kan du beskriva? Är det problem i Göteborg?
Enligt Josefin så är det ju tydligen så att freudianerna i Göteborg har väldigt stort inflytande.
Ja, just det,
och då finns det vissa organisationer. Dels var det väl den här freudianska föreningen. Mm. Som där en man har som heter, vad heter han nu?
Per Magnus. Vad heter han? Per Magnus
Johansson, va?
Ja.
Där han har inflytande. Och sedan finns det också en tidskrift som är väldigt fin faktiskt, väldigt fin design eller formgivning, som heter Arke.
Ja, just det, precis.
Och som också är väl väldigt freudiansk. Och där sitter ju både, det är väl han Per Magnus som är redaktör för den, eller vad man ska säga, och sedan sitter Ukon i redaktionen och lite andra personer.
Mikaela Blomqvist.
Ja, sitter i redaktionen, verkar också sitta i redaktionen. Hon är ju psykolog. Men jag tror inte hon kanske inte jobbar som psykolog längre. Sedan så förekommer ju en annan person, författaren
Lydia Sandgren.
Hon är psykolog också. Mm. Och men hur som helst, ja, så är det vissa då som vissa psykologer då som tycker att de här freudian sekteristerna då på något sätt har för stort inflytande även över psykiatrin och vård och sådär. Och det är ju nytt för mig.
Det verkar ju som att Josefin de Gregorio har fått lite olika anonyma tips och lite rykten.
Skvaller, hörsägen.
Lite skvaller. Och om jag ska vara helt ärlig när jag läser igenom det här, så har hon ju ingenting konkret egentligen.
Nej.
Eller?
Nej. Hon är ju inte journalist egentligen. Nej. På de Gregorio, men det blir ju lite problem när man säger enligt eller vad vissa har viskat till mig,
ja,
så där. Det är liksom, det är inte jättebra. Det är inte stora journalistpriset direkt.
Nej.
Själva stora problemet är väl då att det var någon också, det var någon mottagning då i Gamlestan. Mm. Där,
vad är det, den öppen psykiatriska mottagningen?
Ja, där det verkar då diffa mellan den mottagningen och andra, och att de har lite lösa boliner och att man håller på med längre behandlingar. Så det är liksom, det verkar finnas en konflikt då mellan de som är mer KBT-benägna,
ja,
och som inte är speciellt intellektuella då, och de mer freudianska kultureliten.
Jag tror det är orättvist. Jag tror att det finns personer som föredrar KBT-metoder som är precis lika intellektuella som Per Magnus.
Ja.
Jag tror inte det är någon skillnad.
Jag tycker den konflikten verkar väldigt konstig. För jag menar, KBT, om man är rädd för en hiss, eller om man är rädd för hissa till exempel, eller spindelskräck.
Då säger Freud att det här är... att det kan ha att göra med
trauma i barndomen eller något.
Något analt trauma, där avföring i tarmkanalen kan ha med ett hisschakt att göra och så vidare. Och jag skämtar inte nu, jag tror faktiskt att detta är en riktig fallstudie.
Men då kanske man inte behöver gå flera år i psykoterapi då, för vissa saker är ju enkla. Man är men låt mig tala lite. Om man är liksom lite lätt neurotisk eller har ett tillfälligt problem, så kanske man inte behöver gå i psykoanalys helt enkelt. Det är ju liksom...
Nej, men det beror ju på vad man vill åstadkomma. Jag tror att många av dem som håller på med de här mer psykodynamiska analysmetoderna, de har inte det synsättet. Att det är liksom inte det man vill man vill inte åstadkomma någon slags bot mot en specifik.
Nej,
man
det,
har
inte det,
man har inte det tankesättet. Jag tycker att det är en sidodebatt från vad det här handlar om. För det verkar då som att det finns, som det alltid har gjort i Göteborg med precis allt, massa informella maktstrukturer.
Mm.
Och då är det ju personer som antingen är avundsjuka eller rädda för dem.
Mm.
Eller på något annat sätt tycker det är obekvämt. Och vadå, fixar de jobb till varandra nu och så vidare.
Ett koteri. Ja. Liksom. Så man är inte inne i värmen om man inte är bundis med de här personerna.
Då, och då skapar ju det såklart massa rykten. Och när det är mängder av de här personerna som råkar jobba i Gamlestan som alla har på något sätt med den här Per Magnus att göra då.
Mm.
Och kanske till och med att man går hos Per Magnus.
Mm.
Då är det klart att folk tycker att det är konstigt att ställa frågor.
Mm.
Men med det sagt så behöver det ju inte vara någonting som är konstigt.
Mm.
För det är ju inte de här arbetsmetoderna de jobbar med på sitt jobb.
Nej.
De jobbar ju med vanliga... det bestämmer ju Socialstyrelsen.
Ja.
Det är inte så att de kan bara göra vad de vill.
Nej.
Och jag vet, för jag har hört från en person som faktiskt jobbar i Gamlestan. Och det de håller på med på jobbet och det de pratar om, det är ju liksom rejäla psykometriska undersökningar och liksom så här, tekniskt bra arbete.
Mm.
Och sen på fritiden så kanske man intresserar sig och pratar mer om de här andra sakerna som beskrivs i artikeln.
Det verkar ju vara en slags en finkulturell markör ibland det här med psykoanalys. Det är ju liksom, det kostar ju väldigt mycket och du behöver ju ändå ha en viss intellektuell kapacitet då, antar jag, för att kunna sitta med Per Magnus till exempel och tala om ditt inre liv eller...
Jag tror att de flesta som går hos honom är nog så här yrkesverksamma kliniska psykologer.
Ja, vi råkar ju faktiskt känna till att många av de här psykologerna faktiskt kanske går till och med hos Per Magnus.
Ja, precis. Och jag tror att utan att... jag vet inte vem Josefin de Gregorio riktigt är och jag vet inte hur hon arbetar som journalist.
Nej.
Men en bra fråga i den här artikeln hade ju varit att fråga Lydia Sandgren vad hon har för relation till Per Magnus.
Mm. Mm.
Och det gör hon inte.
Nej.
Och sen får lyssnaren nu tolka det jag säger på vilket sätt de vill. Men det jag säger är att det vore en bra fråga om man vill gräva i det.
Ja.
Men återigen med det sagt så tror jag det här är jag tror att det här är skvaller.
Mm.
Sen säger ju Per Magnus, och det förvånar mig, han uttryckte sig
ganska aggressivt på något sätt. Eller han
kände sig nog stufft där.
Jag tror han sa liksom sådär att varför finns den här fientligheten mot psykoanalysen och mot dig ungefär, Per Magnus, frågar ju hon. Och då säger han att det är liksom hatet och identifierandet av en fiende är en del av ett mänskligt behov, säger Per Magnus.
Ja.
Och det är liksom det är hat och avståndstagande och sådär. Så han använder ju väldigt starka ord. Så han känner ju sig uppenbarligen attackerad då för att, om man ska psykoanalysera honom då, han blir ju attackerad här.
Ja, men det som jag tänkte när jag läste det var att då uttrycker ju han sig som en sån person som han egentligen inte är, vad jag känner till. Mm. Då uttrycker ju han sig som de här woke-kulturpersonerna. Så fort någon har ett annat argument.
Då är det hat.
Då är det hat. Liksom.
De här är okontrollerade.
Så när de blir kritiserade på internet eller på Facebook. Då säger de att jag har råkat ut för näthat. Sådär, liksom.
Mm.
Och det förvånar jag mig att höra från honom. Men den här situationen som de har den här situationen som de har i Göteborg när många professionella kliniker i Gamlestan går hos honom. Som är, han verkar vara skitbra, men han är ju också en ganska extrem personlighet.
Mm.
Och det är klart att det här är skillnaden på taktik och strategi. Mm. Det kanske är en bra taktik att besöka honom för att det är utvecklande.
Mm.
Men det är ingen bra strategi, för de bygger upp någonting som är öppet för den här typen av kritik.
Mm. Han blir ju, sanningen är ju att han är en typ av kultperson. Han är ju en kultperson.
Ja,
och han representerar ju också någonting som de här personerna är väldigt attraherade av. Mm. Nämligen kulturell bildning och alltså kulturellt kapital och status. Ja. Han är ju en väldigt beläst person. Han är ju en jättekulturell person. Liksom.
Men det gör ju inte det här skvallret sant.
Nej.
Det är det som är. Så, om jag liksom försöker analysera det här på rätt sätt.
Ja. Men kan man tänka då att det finns en avund mot den här nästan överklasskulturella personligheten egentligen?
Ja, men det tror jag absolut det gör. Mm. Och det som jag också tror händer, det är att säg att en person inte får ett jobb eller inte får en befordran.
Mm.
Ja. Och så plötsligt så får folk jobb och befordran och så tillhör de liksom den här gruppen.
Mm, den klicken.
Ja, då gör man ju, då öppnar man ju för kritik.
Ja, det gör man ju faktiskt.
Men som sagt, vad jag tycker, jag tänkte igenom det här väldigt noga, den här debatten, och jag tycker faktiskt det här är skvaller.
Mm.
Men på ett sätt så är det ju,
det är intressant skvaller.
Ja, men jag tror att det är lite så här att som man bäddar får man ligga.
Mm.
För att det också, de här grupperingarna är ju kärringskvallergrupperingar.
Psykologerna själva?
Ja, eller? Precis. Och det är bara det att nu läcker det i fogarna. Och plötsligt skriver någon det här i Svenska Dagbladet. Jag kan ju tänka mig att det var, att det var jobbig stämning på morgonen efter dagen.
När
efter,
de har läst det här.
Ja. Men
Vad tror du om Josefin? Hon verkar ju ha en kluven inställning till på något sätt psykoanalys också på något sätt. Eller varför gör hon det här?
Jag förstår inte varför hon tar upp debatten mellan de här olika behandlingsmetoderna. Jag förstår inte det. Jag förstår inte vad det har med det här att göra.
För det är ju banalt på sätt och vis. Och den konflikten mellan KBT och psykoanalys. Det är ju två helt olika. Det är som en hammare och man kan,
ja, men det
som du beskrev liksom.
Jo, men absolut, men jag kan ju bli irriterad på freudianer när de om de på sitt arbete som de här personerna gör använder psykometri och använder mer det som liksom tillhör kanske min del av psykologin.
Mm.
Då blir jag ju irriterad när man använder det som en hora. Alltså jag säger inte att de är hororna, men de använder metoderna som om det vore en hora. Men sen när de ska vara fina, då plötsligt så pratar man om Freud, va? Och det kan irritera mig. För att jag tycker att det är orättvist. Så här, varför är ni inte, eller liksom, och då är det ju det, för det har väl inte lika stort kulturkapital då.
Ja, men Per Magnus är ju också en sån här, att han skulle väl kalla dig då någon typ av biologist, och han använder ju de termerna också.
Ja, det är ju under hans värdighet om han är på det sättet. Det visste inte jag att han...
Jo, tyvärr. Han nämner ju det. Liksom,
men han exploaterar ju... Nu använder jag ordet exploatera på samma sätt som att man exploaterar en gruva.
Mm.
Han exploaterar ju detta. Han tjänar ju hur mycket pengar som helst på de här personerna.
Ja.
Jag säger all heder åt honom.
Ukon också. Han beskriver ju också vad det är för liksom värld. Han beskriver ju vad det är för typ av värld han lever i. Hans klienter är ju kulturarbetare, psykologer eller läkare.
Mm.
Då ganska täta personer, men också då väldigt intellektuella och antagligen smarta personer som är stimulerande att sitta och tala med, antar jag då, eller?
Ja, det beror väl på också vad man menar är en smart person.
Mm. Men belästa, eller?
Ja, men för det första så är det så att han träffar personer som har råd att träffa honom.
Mm.
Det får man inte glömma av. Jag menar, om det är 1500 kronor på en besök så är det 6000 kronor i månaden om du är där en gång i veckan.
Det är ju väldigt mycket pengar.
Ja, och så får du kanske om du löser något med Försäkringskassan och jobbet så kanske det är halva då eller någonting. Men man kan inte låtsas som att det inte är så.
Nej.
Det här är ju som att köra en Tesla och hålla på med de här grejerna.
Så övre medelklass i princip för att ha råd med de här?
Ja.
Du måste ha pengar. Ja,
så jag tror inte man ska liksom låtsas som att det bara har med någon slags intellektuell grej att göra. Ja. Jag tror.
Men det blir en statusmarkör att gå i psykoterapi och kanske ha då... Så har man då, säger man då på en middag att man går till den här Par Magnus, så är det jävligt hög status då på något sätt.
Mm. Och sen så går olika personer hos honom som kanske jobbar ihop och så skvallrar de om vad någon har sagt där. Och så liksom, är du med?
Så man kidnappar Per Magnus och torterar honom, så får man höra väldigt många hemligheter om hela liksom, kultur i Göteborg. Liksom.
Ja, eller så har han genom metoder han har lärt sig i sin utbildning i Frankrike lärt sig att motstå all form av tortyr.
Ja. Han kanske har en...
Han kanske är den perfekta agenten.
Främlingslegionär ett tag. Ja.
Nej, men jag vet inte. Men jag tycker det är det viktigaste bara att säga när man ser de här grejerna. Att debatten mellan KBT och psykodynamiska metoder, den är infantil och ointressant.
Mm.
De flesta personer som är inblandade verkar följa precis vad Socialstyrelsen bestämmer att de ska göra när de jobbar inom psykiatrin.
Mm.
Så där finns inte heller något case.
Mm.
Och
det här är någonting utanför då. Psykoterapin och det kulturella, intellektualismen, den kulten av intellektualismen kan man säga. Det är ju någonting som finns utanför, något som psykologer har vid sidan om. Eller?
Men sen, jag menar liksom, min personliga åsikt när det kommer till hur man arbetar och så vidare. Det är ju att mycket av det man håller på med, det har ju att göra med hur saker och ting är reglerade.
Mm.
Det är lagar som styr vilken hjälp man får och vad ska samhället bidra med och så vidare. Från de regleringarna till vad det egentligen handlar om och faktiskt hjälpa någon är inte så himla självklart. Så jag tror att de flesta som hamnar i den svenska psykiatrin inte blir kanske hjälpta så jättemycket för att problemen som finns är så stora och svåra att man kanske inte riktigt tar så grova verktyg.
Mm.
Liksom verkansgraden här är egentligen inte så intressant.
Mm.
För då, om någon har jättemycket olika problem, liksom kanske komorbiditet som
anorexi typ.
Ja, men det kan också vara liksom fysiska grejer, psykiska grejer, missbildningar, handikapp.
Missbruk.
När det är så illa att man hamnar i den svenska psykiatrin.
Mm.
Jag menar, vad fan ska de göra åt det om han är ganska bra?
Och Per Magnus inflytande över det är ju orimligt på något sätt.
Ja, så det
existerar ju.
Det är en liten del av det.
Att en psykiater skulle ha honom som gud när han skriver ut medicin, det är ju inte det. Per Magnus får väl inte skriva ut medicin, liksom. Han är ju inte psykiater.
Nej, precis.
Han är ju inte läkare. Liksom.
Ofta är ju deras chefer inom psykiatrin är ju faktiskt läkare och inte kliniska psykologer. Jag ska berätta någonting som jag verkligen respekterar. Diakoner.
Ja, just det. Ja.
Tänk dig att det finns massa personer som jobbar för församlingar i Sverige.
Mm.
Och så när någon kanske inte har någon annan nära så kan de åka hem och hålla någon i handen när de dör.
Mm.
Det är deras vanliga jobb.
Mm.
De, liksom, det är real.
Mm.
Diakonerna är ju... De tycker jag man sällan hör någonting av. Liksom...
De har också ett kristet uppdrag på något sätt. Eller?
Ja, det skulle man ju kunna säga. Grönskjortorna kan man säga.
Ja.
Men där har du
det. Ja, det är fint.
Ja,
det är
de fint. Är. Och liksom, det också tror jag, om jag minns rätt, det är den yrkesgruppen som har mest självmord.
Okay.
Det är så jävla mörkt jobb.
Liksom. Och de och snutar, tror jag, eller?
Nej, det vet
jag. Eller kanske bara, jag ska inte.
Ja, men det
jag
är vet riktigt inte. Hårt, liksom.
Men det kan man ju förstå. Mm.
Du, från det ena till det andra.
Gårdagen?
Ja, precis. Igår så träffade vi och pratade med Stig Larsson.
Ja, men blev det för grovt kanske? Lite grovt ibland. Jag skäms lite över kanske någonting jag sa, eller att man var lite grov och lite...
Ja, men jag, vissa saker tar lite för lång tid för mig att tänka igenom. Sådär, mm. liksom. Jag tror inte riktigt att jag tycker att han, Prince Andrew, verkar vara helt bra och oskyldig. Ja. Tror jag inte.
Nej, det jag tror jag inte. Men, samtidigt, svin, liksom. Ja, men vad har hänt där? Jag vet ju inte vad som har hänt riktigt. Det är ju ingen som vet vad som har hänt där.
Men, det men samtidigt så tar man upp saker då som liksom, det finns paralleller till häxjakt och sådana här saker. Och Stig, vi pratade om det tidigare avsnittet med Stig Larsson. Och Stig känner ju många som har varit inblandade i de här olika MeToo-grejerna och liksom...
Arnaud bland annat. Och där tyckte jag att jag... Eller jag försökte i alla fall. Det är lite svårt ibland liksom. Jag kan ju inte... Man får ju låta Stig tala. Han hade ju en vänskapsrelation med Arnaud uppenbarligen. Men det är ju inte säkert att man alltid förstår att kanske en vän eller en bekant är ett svin bakom kulisserna. Och det är jättesvårt att acceptera det naturligtvis. Ja, fast
men här är ju grejen att jag vet ingenting om vad som har hänt.
Nej, och, jag vet ju.
Ja, men jag tror att... man inte om man lyssnar på Stig så ska man inte ta för givet att det har varit så mycket svinigheter som det verkar, utan det har också handlat om felaktiga eller överdrivna vittnen,
rena falsarier, lögner och etc.
Rena falsarier, och alltså då blir det ju häxjakt liksom.
Ja, det blir.
Så vad är det som verkligen har hänt? Ja. Det kanske inte är någon som vet det längre.
Ja.
Fan, vet du vad som hände när du träffade dem för 20 år sedan?
Ja.
Vad vet du om det? Ja. Jag har ingen aning.
Stig menar ju att det var något av ett justitiemord på Arnaud då.
Skulle inte förvåna mig.
Nej, det skulle kunna vara så, visst. Ja.
Men det är en känslig debatt.
Det är jävligt känsligt. Och liksom, jag har läst, han hade ju inte ens läst den här boken. Som, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter bara för det. Men hon hade, det var ju en tjej på DN som skrev en hel bok och gjorde en ganska grundligt analys eller reportage om just Arnaud och hans fru. Och de var ju jävligt skumma skulle jag säga, skummisar. Och sedan, hon är ju fruktansvärt begåvad, den här Frostenson, Katarina Frostenson. Hon var ju en kultig poet, men också som Stig sa, det är liksom... Mycket avund byggs ju upp under åren när någon är en drottning. Liksom. Någon blir en poesins drottning i liksom, Stockholm. Och har mycket makt. Erkänner själv aldrig att man har makt. Det är ju som Per Magnus. Han säger nej, men jag har väl inte det inflytandet. Och, för då det skulle vara alienerande om jag tänkte på det.
Det är
men...
faktiskt också som... att det finns en misstänksam oproblematisk respons, precis som det finns i den här artikeln vi läste med på Magnus och så vidare.
Mm.
Att alla de här inblandade personerna, de har en misstänksam oproblematisk
när
respons.
De reagerar på det här när de...
Ja, men som Lydia Sanger säger, nej, det är inga problem, det är inget konstigt.
Jaha, precis.
Okej. Och då kommer följdfrågan. Men vad har du för relation med på Magnus? Men den följdfrågan kom aldrig.
Nej, det gjorde inte.
Det kan vara intressant.
Nej, men de liksom, folk som är med i en elitistisk klubb är ju väldigt obenägna att erkänna det för sig själva.
Mm.
Så liksom...
Men
som Lydia Sandgren. Ja. Liksom,
men tillbaks till då vad det... Ja, precis. Det, jag kan alldeles för lite om det, men det som jag håller med om, det är att jag är nästan 100% säker på att det är mer eller mindre en häxjakt som har skett.
Mm.
Men
hur procentsatsen ser ut,
det vet man inte. Problemet med en häxjakt, det är det här. Att om du bränner 16 häxor så kanske du också har eldat upp en riktig häxa.
Mm.
Det är det som är problemet med häxjakt. Det är fortfarande en häxjakt.
Mm.
Men jag menar liksom, vad fan. Har du en tillräckligt finmaskigt nät så då fångar du ju något riktigt där också.
Man tänker kommunismens Sovjet. Det är ju några riktiga borgarsvin som ställs mot väggen och blir skjutna. Men det är också liksom en del personer som
precis,
kanske inte som skulle hamna i Gulag.
Så då får man ju vara ärlig och rimlig där och liksom försöka göra en rättvis analys, tänker jag, på något sätt.
Mm.
Men jag tänker ju inte som mediedebatten har varit, den har ju varit tvärtom då, att man tycker det är fullständigt självklart vem det är som har rätt eller fel, och vad som är.
Mm.
Det är ju verkligen vad ska man säga, det sämsta förhållningssättet.
Ja, man sätter förnuftet åt sidan, analysen, precis, eftertanken, ja. Och så blir det nästan som en masspsykos, eller det blir en masspsykos.
Ja. Ja, men som alla, och jag tänker på, du vet, det klassiska, det är väl typ, är det Hegel eller något? Jag blandar ihop gubbarna, men du vet det här hypotes, antites och syntes.
Mm.
Att man ofta hamnar i ett mellanläge.
Mm.
Tids nog så hamnar du i syntesen.
Mm.
Att man har en sida liksom. Psykodynamisk metod är bäst.
Mm.
Så kommer antitesen bara KBT.
Startar igen.
Nej, men att man hamnar i rimligtvis då liksom. Så alltså, det är kanske det som är skillnaden mellan vishet och smarthet.
Mm. Mm.
Att smarta personer kan fastna för sin grej.
Mm.
Men skillnaden är att visheten bara, okej, men vad är det som brukar hända?
Visheten är inte så rigid. Nej. Eller är inte så svartvit, utan det är mer...
Men jag menar, bara för att jag tror att det var en häxjakt, vilket jag verkligen tror, jag håller med Stig om det.
Mm.
Bara för att jag tror det, då innebär ju inte det att jag har en helt extrem åsikt där jag tycker att alla de här männen har varit liksom bra personer. Det är ju inte det jag säger.
Nej.
Det tror jag ju inte.
Nej.
Jag menar, fan vad folk beter sig när det är mycket fylla och strul.
Ja,
speciellt inom media och kultur.
Ja, visst.
Det är liksom...
Det vet ju alla liksom. Ja.
Tänk alla liksom journalister och korrespondenter och sportjournalister och så vidare som har supit och knarkat skallen av sig genom året.
Tryckt i sig kokain och tagit på Lena eller vad som nu har hänt.
Kaos,
liksom. Ja, visst.
Det är ju klart att det finns hur mycket historier som helst där. Men det utesluter ju inte liksom att det också att mitt ord var då. Ja, men det har gått vilt till, säger vi då. Det har gått vilt till.
Mm.
Är den vettiga responsen på det att till exempel någon hamnar i fängelse? Det är ju liksom inte... Den vettiga responsen är ju liksom så här, okej, då kanske man ska så här, tänka igenom det.
Ja.
Men ett fängelsestraff liksom, det är ju en
jävligt lurigt. Och också framförallt när det gäller saker som hände för 10, 15, 20 år sedan liksom.
Ja. Det borde ju...
Ja, det är ju rättsosäkert. Ja. Dels handlar det om proportionalitet på något sätt, som du beskriver. Liksom. Vad är rimligt? Vad är en rimlig åtgärd? Eller vad är rimliga konsekvenser av när man tänker igenom, analyserar sitt levande?
Ja.
Det är ju rimligt. Men sedan, det är ju en rättsosäkerhet också. Men speciellt med Virtanen också. Den här tjejen som...
Aha, vad heter hon? Cecilia?
Det är ju skumt, för det är ju också någonting, då som folk ska ha en åsikt om. Som är liksom, jag antar ju att båda var så fulla att de kanske inte minns speciellt mycket av det här överhuvudtaget.
Nej, hur bedömer du?
Var hon nykter? Var han nykter?
Ja, men hur bedömer man... men det är lite som du vet det här uttrycket fog of war.
Jag tänkte på det just.
När stridsdammet precis har lagt sig, bara hur ska du då liksom, vad är rättsprinciperna där?
Mm.
Oj, så här, Börje satte en bajonett i sin kompis. Mm. Ja, men det är ju sånt som händer när det går vilt till.
Mm.
Ja, liksom. Och sen då samtidigt så finns det massa personer, de flesta personer skulle jag säga, både män och kvinnor, som inte sätter sig i såna här situationer.
Mm.
Det är ju det vanligaste.
Mm. Det liksom. Man hamnar inte i de här situationerna.
Nej, precis. Mm. Ah, okej, okay, men om du då fästar loss med liksom kokainstinna vodka slukande jävla dårar inom media och kultur.
Och Expressen.
Ja, kan man inte lista ut innan då att fan den här, i den här miljön kan det hända grejer.
Ja.
Vad är egenansvaret här, undrar jag?
Ja.
Ja, men vad fan, det är ju det handlar om. Det finns ju ett egenansvar.
Ja. Ja, det finns det ju.
Eller hur?
Och det lämnar man ju också när det blir den här MeToo-psykosen, så är ju då, ärligt talat, då blir ju kvinnor ofelbara på sätt och vis. Och det är väldigt ofelbara människor liksom.
Ja, jag hamnade på Harvey Weinsteins soffa. Det är väldigt synd om mig. Jag grät speciellt väldigt mycket när jag fick 8 miljoner dollar för att göra en film.
Mm.
Då.
Mm.
Men efter det. 5 år efter, 6 år efter, liksom. Ja, det var ju väldigt fel, liksom.
Mm.
Det är ju, jag köper ju inte det.
Nej.
Det här kanske, nu kanske jag gör det värre än vad det var igår. Men jag köper inte. Inte
nej, man blir ju skeptisk.
Jag drar gränsen vid 1 miljon dollar.
En viss skepsis infinner sig när det är så mycket pengar involverat.
Alltså, och så har vi ju, dessutom så har vi ju riktiga problem. Vi har alltså... Vi har ju personer som råkar ut för riktigt illa saker. Alltså vi har riktig trafficking och vi har riktig, du vet, så här konstig prostitution. Och vi har ju riktiga saker.
Ja.
Vad fan. Och så plötsligt då så liksom är det ju så här mediepersoner som har tjänat drivor med pengar. Nej, jag köper det. Jag tycker det är helt...
Ja, det är fel när det gäller Arnault också. Det här, nu kommer jag också in på skvaller på något sätt. Men att det är liksom... Det är så jävla sunkigt alltihop. Och det är liksom... Ja, det är de här kultur... unga kvinnorna då som faktiskt söker sig till den här miljön då.
Mm.
Vill umgås med Arnault.
Mm.
Och liksom, det är ju tragiskt och det finns ju ett uttryck som heter det liksom upprepningstvång och sådär. Det är liksom, men det är liksom de inleder en relation med Arnault och tar med sin dotter till Paris med honom och liksom och så. Det är liksom jävligt sunkigt. Det är kvaddade personer involverade i det här, va? Som på något sätt, men då, om man ska vara helt ärlig då, så det finns ju vissa gillar ju det här. Vi gillar ju skumma relationer.
Ja, det är väl jättespännande.
Ja.
Det är spännande att vara soldat också. Ja, men du kan ju bli skjuten.
Ja, liksom. Ja precis. Alltså. Ja. Nej, men alltså, men det bortser man ju fullständigt från i den här normie-idén om sexuella relationer som dyker upp då. För då blir det ju också en mekanisk eller väldigt jävligt fyrkantig bild av hur saker och ting.
Men jag tror, jag bara snör in på det, att det är också det som är... Just att man, den här skillnaden mellan taktik och strategi. Liksom. Mm. Att så här, är din taktik om du är en ung tjej som vill in i medievärlden.
Mm.
Om din taktik är att vara med, de här, med personer som det uppenbarligen innebär att det är en risk att vara med.
Mm.
Det är för fan som umgås med liksom...
Ge sig in i en kriminell värld. Ja,
om du väljer det som taktik.
Mm.
Och så är strategin då liksom att jag ska bli det här och ditten och datten inom kulturvärlden.
Mm.
Då liksom det vore nästan uppriktigt sagt kvinnoförnedrande att anta att de här personerna är så naiva att inte de varken har sett eller förstått någonting och är inlurade som offer. Det är, det är liksom, vadå? Så jag ska ta för givet på att de förstår ingenting. Och så plötsligt så liksom...
De är 100% offer.
Ja, det är... Nej. Jag köper inte det. Ja. Ja. Det var väl i princip det vi skulle prata om i det här bonusavsnittet. Men, det är jävligt gött att vara i Stockholm.
Ja, det är faktiskt jävligt trevligt.
Jag hittade nu lite billig bra bira på ett ställe på Söder. Men det är en ordningsam arbetshelg.
Ja, det är det. Inte för mycket fylla slagsmål.
Har man lärt sig en läxa där i livet kanske? Att man inte kan flumma ur helt.
Nej.
För då blir det dåligt.
Men vi gamla män nu.
Ja, jo, men så är det ju.
Så är det.
Jag menar, det är ju...
Ja, men det tog ett tag.
Ja, precis. Mm. Jag vaknade 5 i morse. Det är ju ganska bra. Och så tänkte jag att jag skulle se när solen gick upp.
Den gick aldrig upp.
Stockholm. Den gick inte upp. Utan istället så möttes jag några timmar senare av lite snöflingor och sådär. Jag undrar om det är första snön kanske. Jag vet inte.
Ja, men det kan det vara.
Jag såg en och annan person här på stan med termobyxor.
Det har jag sånt man har i fjällen.
Ja, det har jag aldrig sett i Göteborg. Nej, men det är lite längre norrut.
Ja,
men vem har termobyxor? Ja, det är klart. Är det kallt så är det kallt.
Ja, smart att vara så klädd.
Det är smarta kläder.
Det är smarta kläder.
Varma kläder.
I Stockholm.
Ja, precis. Ja. Yes. På återhörande då.
Japp. Hej.